Det här är det 94:e avsnittet av Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Jonathan Unge.
Hej.
Och för första gången i Lilla Drevet, Simon Svensson.
Hej, god dag, morgon.
Roligt att ha dig här.
Tack så hemskt mycket, detsamma är såklart.
Jag vet inte, vi behöver prata om det. Alla som lyssnar på sådana här poddar vet vem du är.
Ja, jag kommer prata lite om det själv senare då när jag får chansen.
Okej, okay. Ja, du kommer göra en sån grej. Vad bra. För jag har inte tänkt igenom det här alls. För jag skulle ta in dig i programmet. Jag kom på det nu. Du har en ny person här.
Men det är så viktigt. Jag pratar skånska och försöker vara rolig. Det är som många andra.
Ja.
Jag är som en vanlig sån skånsk kille som är lite, försöker vara lite kul.
Ja, precis. Jag tycker inte att det
blir... Går 13 på dussinet av er.
Man behöver inte göra någon grej av det.
Nej.
Det bara kommer in såna ibland.
Ja.
Sen försvinner de. Sen kommer de in.
De gör det ofta.
Känner du att du måste liksom representera den gruppen? Eller
just nu, kommentera? Det var första gången i mitt liv som jag kände så.
Ja, men jag tycker, man behöver inte göra en sån grej av det. Jag blev kontaktad av en del lyssnare som inte verkar ha någon ro i själen över att det är så oklar personalsituation.
Det uppskattar jag, eftersom det är inte många anställningar jag har haft där andra har brytt sig om,
nej,
om det.
Men att de kände sig som att de är små som gamla människor i en lägenhet där hemtjänsten heter den byts ut.
Ja,
vem ska
det
komma idag?
Ja, just det.
Är det Kerstin, Fatima eller Alexander?
Precis. Men vi tillfredsställer i alla fall det vanliga kravet som sådana människor har, att det är inga invandrare.
Nej.
Det ska ni inte behöva oroa er för.
Nej. Men nu är det många som har frågat efter Nanna. Och Nanna har tagit en lite längre timeout från Lilla Drevet eftersom hon behöver skriva bok. Så att hon kommer inte vara med de närmaste 3 månaderna i alla fall. Nej.
Det tycker jag hade varit snyggt om jag hade sagt. Nu sa du det.
Ja, nu sa jag det. Nu sa jag det.
Här skulle man varit. Det skulle du sagt.
Varför sa du inte tidigare? Vad är det din?
Ja, men precis. Ja. Jag vill ha information.
Det är som med kommunalskandalen. Så varför tog ni inte tag i det tidigare? Utan vi var tvungna att vara under galgen. Så vi erkände att Nanna har tagit en timeout. Men så blev det i alla fall. Så att jag kan säga det då, att de som kommer höras i Lilla Drevet den närmsta tiden, det är vi tre och Moa och Liv. Så nu vet ni det. Nu kan ni andas igen. Har ni sett den här nya Volvo-reklamen?
Jag såg den igår, för du snackade honom.
Men lustigt, jag har ju varit sjuk och kollat på tv bara i 7 dagar säkert och inte sett den.
Men jag såg den på YouTube.
Ja, det är där man ser reklamen.
Ja, YouTuben.
Men däremot så har jag läst en artikel, bara en rubrik på en artikel om den.
Ja, men det är en sån här reklam som är för cool för tv kanske.
Ja, för den är så himla lång.
Ja, och så cool. Snygg och välgjord och sådär.
Ja, ja. Men jag kommer inte ihåg vad rubriken var. Något med svensk kanske.
Made by people.
Aha.
Heter reklamen. You can try but never stop me.
This is what I'm made of. Jag fällde en tår när jag såg den.
Du är inte ensam.
Nej.
Du är ett extremt stort sällskap.
Aha.
Fick ni mig? Jag är som många andra.
Du är som alla andra.
Men, ja precis. Men det är bättre att istället för att spela upp det här meningslösa ljudklippet så kan jag beskriva den här reklamen här,
ja,
för någon som inte har sett den. Och det är att man får se olika människor som vaknar på morgon.
Och det är supertidigt.
Supertidigt. De gör sin morgonrutin. Sen åker de till sitt jobb på Volvofabriken.
Då lämnar på dagis först.
Ja, och de här människorna har olika hudfärg.
Ja.
Starkt och viktigt.
Men det är alltså inte människor som använder den här bilen, utan de jobbar på fabriken.
Ja. De jobbar på Hisingen.
Precis.
Vad fint att det finns folk, alltså i Sverige.
I Sverige.
Det är inte den här kinesiska fabriken dit de flyttade de flesta.
Nej, men även där ser det ut så.
Men man förstår ju att Volvo ägs av kineserna. För att de som har liksom
det fina
jobbet i reklamen, som står upp i något så här kontor och tittar på ritningar, är kineser.
Jaså, har du vänt nu?
Ja, svenskarna kör gaffeltruck.
Så det ska inte vara någon tvekan om vilka som är master och vilka som är bitch. Oh, man säger.
Jag ser fram emot, och inte när vi får börja göra leksaker i Sverige.
Mm.
äntligen tillverkningsindustri. Men det är hela filmen. Man får se människor med olika etnisk bakgrund samarbeta. Och folk har flippat ur av glädje.
Av glädje.
Hela åsiktseliten har gått upp i brygga för att den här filmen är stark och viktig. Det är inget att raljera över, som jag gjorde. Det är starkt. Det är starkt och det är även viktigt. Årets mest kraftfulla antirasistiska statement. Då är det för sig Henrik Arnstad som sa just det. Men ändå. Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson skriver att man ska behöva titta på en reklamfilm för att känna sig stolt över Sverige. Jonas Sjöstedt twittrar: första gången jag gillar en reklamfilm för ett bilmärke, men det här har Volvo gjort bra. Kulturjournalisten Hynek Palla skriver: Volvo lyckas med det som svensk film inte gör. Visar svenskar som svenskar oavsett kön och hudfärg. Madeleine Levy skriver i Svenska Dagbladet: tänk så lätt det var att rubba SDs världsbild.
Ja, vad lätt det var. Om det var så lätt.
Ja.
Men är det så att om man inte har Volvo är man rasist? Ska vi gå
åt det hållet?
Ja, om jag har köpt en Saab imorgon, ja. Kan man köpa? Jag skiter i det. Men då blir det sånt jävla statement från mig att jag säger: nej, jag tror inte de här människorna kan samarbeta egentligen.
Nej. Alltså,
jag köper hellre en Saab.
Jag kör en gammal Saab. Men också det, man brukar säga att den bästa lösningen är den enklaste. Det var inte att ha anhörighetsinvandring eller något sånt.
Men har
eller, att ta, eller att ta debatten med SD.
Men jag har
att göra en reklam.
Ja, just det. Ja, men ifall det är bästa eller enklaste så har jag liksom en väldigt enkel vinkel. Enkel satir på hela den här då hypen av Volvo-reklamen.
För jag
är ingen så här finurlig smart kritik, utan det är mest, jag tänker mest bara: är alla helt jävla retarderade? Jag bara undrar det. Är alla i det här landet helt, är det liksom 0 grader Kelvin i huvudet på alla i Sverige? Är det totalt stillestånd i allas hjärnor? Är ni dumma i hjärnan eller?
Det är det jag undrar.
Är ni dumma i hjärnan? Ja, men det är ju reklam. Det är ju en vanlig jävla reklamfilm. Vad är det för fel på er? Det är ett bensinbilsföretag som förstör planeten och de säger typ nej till rasism.
Och det är knappt ens det de säger. De bara råkar ta de billigaste skådespelarna.
Ja, men jag tänkte, det har aldrig känts så relevant som nu, det här Horace Engdahl-citatet, att Sverige är ett land för barn. Man kan inte visa reklam för barn.
Nej, de går på det.
På samma vis kan man inte visa reklam för svenskar, för de har liksom för lätt påverkade och outvecklade hjärnor. Och nu pratar vi alltså inte så här om svenskar som typ min frisör, utan vi pratar om svenskar som så här tillhör då den tänkande klassen i Sverige. Det är de som tycker att det är så starkt och viktigt när ett bilföretag skryter om att de minst inte har en endast vita policy på sina bilfabriker. Ja, men jag fattar inte hur man kan vara så impad av det. För det är, liksom, alltså det är ju ett av de mest slitna greppen i reklam. Alltså den där bilden om man hyllar mångfald. En av den här klassiska Coca-Cola-reklamen som är med i det sista avsnittet av Mad Men. Har ni sett det?
Nej.
De gör det så att han i Mad Men har gjort den i Mad Men, men det var en reklam som fanns på riktigt också då Coca-Cola approprierade hippierörelsen. Alltså de tog hippierörelsen och gjorde reklam av den. Så det är så här då massa hippies med olika etniciteter som håller i Coca-Cola-flaskor och sjunger en låt om att leva i harmoni. Men jag tänker att ända sedan dess har det här varit en stapelvara reklam. Att man får se hur en av varje ras skrattar och har gemenskap. Spela beachvolley på en strand, lyfter varandra och skrattar. Och i fred då, i den här reklamen får man se hur de jobbar ihop. Eller är det något som är lite speciellt med reaktionerna på den här filmen, att så många vänsterdebattörer känner en så stark politisk pepp av att se rasifierade människor stå på ett fabriksgolv och utföra ett tungt arbete?
Men det kanske var nyckeln där då, att de faktiskt samarbetar. För att i alla andra reklamer så står de bara och ler och dricker och har på sig byxa eller någonting.
Hade ännu starkare budskap varit om man hade visat olika raser som knullade i en Volvo? Det är ännu mer samarbete än
om det var, om det var bra sex, ja.
Ja, det var inte...
att de kunde samarbeta.
Men jag tänker att det är något som känns så konstigt, att varför anses som en nyskapande, normbrytande berättelse med rasifierade människor som står och jobbar. Att titta en svart kropp blir utsugen av kapitalet. Eller varför vänstermänniskor känner sån politisk pepp av det. Äntligen en positiv berättelse. Det är något lite nytt sätt som man kan plocka PK-poäng, tänker jag. Alltså H&M:s fabrik i Bangladesh. Satan var den rättviseförmedlad i så fall. Härlig representation av icke-vita. Alla ser ut som sig nabosi där.
Jo, men det var ju det nya arbetarklassen i de nya moderaterna då. De nya arbetarna. De nya fattiga är ju de som inte har jobb alls. Så det är inte så konstigt.
Ja.
De nya fattiga är ju de som inte har något jobb alls. Så just nu att få jobba på bomullsfältet hade varit det,
ja, just det.
Finaste en svart skulle kunna få göra.
Det är en gammal symbol för den ojämlika koloniala världen då. Mm. Men nu är det så svårt med jobb så att nu vill de svarta, de drömmer sig tillbaka till bomullsfältet.
Ja, just det. Jag tror de rika har lyckats lura alla att man vill ha jobb. Förr så tog de liksom afrikaner och sa, ni måste jobba. De bara, va? Vill inte?
Nej.
Men sen så har de lyckats få de här människorna att bli, jag vill så himla gärna. Det är högst. Snälla, ta mig från en kontinent till en annan och tvinga mig jobba.
Ja, i alla fall. Det är det mest progressiva som har hänt i år, enligt den svenska vänstern i alla fall. Att svarta människor jobbar på ett fabriksgolv. Jag menar, det är lite så i den här reklamen att Volvo försöker göra det faktum att de är en del av den globala kapitalismen till ett antirasistiskt statement. För i slutet av filmen står det inte bara made by Sweden, utan det står så här made in Korea, Grekland, Spanien, Kina, överallt där bilen tillverkas. Och det är också då ett starkt och viktigt vänsterbudskap att Volvo är så mycket emot rasism att de är redo att finkamma hela planeten i jakt på den billigaste arbetskraften, oavsett vilken färg den har. Så lite rasister är de. Och det här med att produkter som Volvo inte produceras lokalt utan skapar ett mycket större klimatavtryck genom ett flöde av delar fram och tillbaka över planeten, det är framförallt inte ett miljöproblem utan det är framförallt antirasism. Att det är, av någon anledning så blir det mer antirasistiskt för att de bygger den här bilen över hela världen.
Jaha.
Det är som att det är antirasism att jag köper ett äpple från Sydafrika. Det är bättre än när det bara fanns svenska äpplen i affären. Ja. Det är bättre.
Jag hatar såna mammas och pappas affärer.
För det är
såna jävla rasister.
Ja.
Mm. Mammas och pappas?
Ja, sån här, du vet, en gubbe och en tant som har haft en samma affär i 50 år. I samma kvarter igen.
Just det, då är väl restaurangerna värst. Som berättar om att kött kommer från en gård alldeles i närheten.
Usch.
Ja. Mm. Det är skånska grisar.
Nej.
Precis, skånska små SD-grisar.
Alla såna här lokal.
Och de är glada, jag tror fan det. Jävla nassar. Nu har de ju fått igenom den politiken de alltid vedat.
Glada
grisjävlar. Alla såna där liksom hippie-restauranger där de bara lokalproducerat drawfiler borde gå dit och spela saxofon hos dem och liksom och störa ut dem för att de är rasister.
Vad heter det här oljeföretaget?
Shell.
Ja,
BP.
Fast, just det. Tacka vet jag BP.
Mm.
Fy fan, vilket bra företag det är. Mm. Och Shell och Nestlé. Ja. Det är mina affär på tre företag.
Klart att ni ska ha mjölkersättning.
För att de är internationella. De har internationell utblick. Det är så rasistiskt med en mamma som bara ammar sin bebis med egen lokalproducerad mjölk. Jämfört med Nestlé som sprider bröstmjölksersättning över hela världen. Det är antirasism. Det är det. Ah, ja. Det var min raffinerade vinkel på det här i alla fall. Är ni helt retarderade?
Jag hade tänkt att prata om bråket, debatten över om namnet på konstnären Makode Lindes kommande utställning på Kulturhuset i Stockholm.
Just det.
Jag har ett bråk om den. Det är en utställning där han fortsätter provocera fram debatter om ras, hudfärd och vem som får säga vad. Det är ett citat jag tagit från en ingress i en artikel i DN. En intervju av Hanna Fahl har gjort med honom. Negerkungens återkomst.
Hoppsan, hejsan.
Skulle den hetat. Men kulturchefets och Stadsteaterns vd Benny Fredriksson vill inte använda den titeln. Och så han har också lovat att den titeln inte ska användas.
Men den heter så?
Nej, det gör den inte.
Men är det inte så att den heter så i... De annonserar inte det liksom.
Nej, precis.
Men den heter det om man kommer till utställningen.
Ja, exakt. Han säger att han inte vet att den i titeln ska kommuniceras utåt. Men den får gärna stå på skyltar.
Ja. Jag heter
inne
Carl,
i utställningen.
Men jag kallas för Kalle.
Ja, precis. Och den får även finnas på Facebook, tror jag.
Okay.
I alla fall hans Facebook. Men liksom,
den är inte på alla bussar och platser.
Inte alla, nej, de har inte tapetserat i tunnelbanan mer.
På ett sätt så tycker jag att det känns ganska bra.
Ja, bra. Det har också blivit, den har också blivit kritiserad då av, bland annat då av Afrosvenskarnas riksförbund för att vara rasistisk och en ploj. Bara en grej som Makode Linde kör med för att få uppmärksamhet. Mm. Han menar att den egentligen inte kommer, de menar att den egentligen inte kommer heta så. Han bara gått ut och sagt att den kommer heta så.
Men,
men den heter så.
Den heter så.
Ja, den heter så.
För nu har den börjat, va?
Ja, det är 30:e okay. Är det premiär på den.
Mm.
Jag hörde någon kort grej och de hade liksom talat med Afrosvenskarnas riksbunds ordförande Kitimba Saboni, och han liksom talade, han sa aldrig Lindes namn, utan han sa bara den där konstnären. Det här är ingen debatt vi för med den här konstnären. Den där konstnären får göra vad han vill hemma på sitt rum eller i en källare i Gamla stan.
Alltså de verkar ha en rejäl beef.
Ja, de har
jättebeef. Jag läste också den intervjun. Mm. Det kändes som att de hade en rejäl beef.
De kom inte
väldigt
alls,
frostigt.
Kom inte alls överens. Och på utställningens Facebook-sida, som alltså är då Makode Lindes Facebook-sida, eller som han har gjort liksom, så blir han verkligen så överröst av hat och nedsättande ord.
Så som
att han blir, det initieras som att han är en onkel Tom, att han är en förrädare, en nytt idiot.
Men ingen har kallat honom för negerkung.
Nej.
Det hade varit det bästa.
Jag var inne lite grann och kollade på Facebook.
Ja, jag läste också den med, jag skulle säga stor behållning, men det var inte det, men jag läste den väldigt mycket.
Det är något med det, för att jag kan tycka att det är ju fånigt att vilja skapa en sån laddning kring ett ord och säga att det här är förbjudet, det här ordet, man får inte säga det oavsett kontext, så man aldrig säga det. Att jag håller med om det, men det är något som är lite tråkigt med att vara inne och läsa där, för att alla som går in och skriver det är vita.
Ja, jag vet.
Alla. Och det är inget argument för att det är fel, men det är bara lite tråkigt att alla som ska gå in och skriva det är vita.
Men det blir, som sagt, blir väldigt jobbigt med dem, det är kanske så att han inte vill ha den hejaklacken han har fått, det kanske inte den han vill ha. Och sen så säger
här kom Alexander,
vad är det där för hejaklack?
Nej, men AIK har inte heller bett om sin hejaklack.
Nej,
så är det väl, va?
Men de tar hand om den och har en diskussion med den.
Ja, just det. Nej, men en svans menar jag.
En svans, ja, men det här tror jag inte det är så mycket svans. Men det finns väl, det är väl några, liksom, det är väl några liksom, lite kulturdebattörer som ändå tagit honom i försvar liksom. Annars är det ganska många som bara tycker att han är en onkel Tom liksom. Men för det är liksom ingen som blir så hatad som den som sviker sin egen grupp eller den gruppen som andra anser att man tillhör, till exempel. Jag tänker på Palme.
Ja, överklassen.
Ja, ett ganska bra exempel. Som blev så himla hatad för han var liksom adlig och nu och blev sosse.
Han var inte adlig.
Okej, men han tillhörde en fin familj.
Han tillhörde en högborgerlig familj med Arno.
Eller han saxofonkillen som du talade om.
Drårfajler, ja.
Att det gör liksom lite extra ont i oss när drår går omkring och åker båt med där, som vi då tycker är antisemiter. Att det stinger till lite. Och det är en jättejobbig situation de sitter i. Och jag vet hur det är. För även jag har blivit utsatt för detta. Även jag är en Palme, en Linde, en saxofonspelande kille på båt.
Jag älskar att du inte vill nämna hans namn. Ni två verkar också ha en beef.
Jag tror jag aldrig vet vem jag talar om när jag snackar om saxofonkillen. För bara en dag sedan fick jag ett sms från en vän och kollega med en uppmaning om att vi kanske måste börja stå upp för killarna snart. För att vi killar är så himla hånade.
Jaha, och vad svarade du, Aron?
Jag svarade att då tar jag så här, de får stå upp för sig själva. Och då sa min kollega att jag har blivit en PK-bög.
Nu kommer du, nu sipprar det fram vad du och dina kollegor egentligen
är. Ja, och att han minns när jag inte var det. Och när jag stod upp för killar. Jag är en PK-bög som svikit med ideal. En Göran Skytte fast tvärtom.
Ja. Nej, ja, just det. Ja, precis, ja. Så blir det. Okej.
Jag vet inte vad man ska säga om det. Kanske stämmer. Men även om jag är en PK-bög så gillar jag ju killar.
Mm.
Ja. Och även om jag sviker dem genom att då inte föra deras kamp vidare genom de plattformar jag har privilegiet att ha tillgång till, så kan jag komma med goda nyheter.
För killar.
Yes. Kanske framförallt min goda vän och kollega. Sverige har nu första gången fler män än kvinnor. Vi kan därför ta över samhället med hjälp av demokrati. Vi vann över kvinnorna genom att använda deras egna livmödrar, livmödrar som vapen.
Yes. Det trodde de inte.
Vi gjorde det.
Ja.
Allt det som det så länge har varnats för.
Helt enligt plan också.
Helt enligt plan.
Mm.
De föder fler killar. Ja, de... Så är himla sneaky av oss. Tjejer är sämst. Det är som att de skulle ha slagit ihjäl oss med våra egna kukar.
Men det är som att tjejer är så här blödiga som man kan hålla på och säga, vi måste hjälpa flyktingar. Just så visste det. Inte de om att Nej. Det bara kom killar.
Precis.
Och,
nu...
och sen high-fivade vi flyktingarna när de kom.
För det där, då kommer till, till riktig poäng.
Och så sa vi, kuken till vänster eller till höger? Yes.
Men det är faktiskt precis som du säger. Det är inte på grund av att det föds ett högre antal pojkar än tjejer, utan det är invandrarnas fel eller förtjänst.
Det som jag brukar säga, nu för tiden, så brukar jag säga så här. Oavsett vilken fråga det är, så är det inte det som är det viktiga. Det viktiga är, det invandrarnas fel?
Ja.
Eller är det inte?
Ja. Fel eller förtjänst? För att den här balansen börjar bli onormalt stor.
Oj.
Enligt Valerie M. Hudson, som är professor i statsvetenskap på universitetet i Texas.
Hon gillar saker som är normalt.
Hon vill att det ska vara balans. Mm.
Men då tänker hon på Sverige? Eller?
Ja, uh-huh. För att hon har jämfört siffror med Kina och Indien, som är kända för att ha ett extremt överskott av män. Och vi ligger nu på ungefär samma nivå.
Mm-hmm.
Hon forskar i något som heter fred och säkerhet för kvinnor. För det har visat sig att i områden där det finns fler män, mycket fler män än kvinnor, då ökar våldet mot kvinnor, sexhandeln ökar och det blir en minskad ökad rörlighet för kvinnor. De kan inte gå omkring på stan.
Nu satte jag skrattet i halsen.
Ja, det gjorde det. Och då hade hon skrivit en rapport som heter Europas mansproblem, som då har med att 70% av alla flyktingar som kommer är män.
Mm.
Sen gjorde någon engelsk tidning och granskade den lite, och sen visade att det stämmer inte. Europa har inte ett mansproblem.
Nähä.
Förutom Sverige.
Okej.
Okay. Ja.
Då är det ett unikt sociologiskt experiment som ska pågå i Sverige.
Ja, precis.
Det är spännande. Mm.
Det var, nu är det nästan helt jämnt. Det går ungefär 105 pojkar på 100 flickor som liksom föds. Och nu är det så att av de tonårspojkar och flickor som finns, så går det 116 pojkar på 100 flickor, om man räknar in alla asylsökande. Det kom 38 000 pojkar förra året. Det kom 9 000 tjejer.
Nu får du sluta säga siffror snart.
Jag kommer säga en siffra till. Jag skrivit upp den. 93% av alla ensamkommande är pojkar.
Okej. Okay. Så det kommer bli mera kinesisk stämning då?
Det kommer bli mer kinesisk stämning. Så det kommer bli en ökad ojämlikhet enligt då Valerie M. Hudson. Och att det är så är för att det redan är ojämlikt. Eftersom att det är farligare för kvinnor att ta sig över stora områden. Speciellt över de områden som de tar sig igenom. Så därför är det fler pojkar som flyr, medan kvinnorna stannar kvar i flyktingläger.
Jag tänkte att det kanske någon som kan komma, något folkslag eller nationalitet som kan komma till Sverige och plocka män då. Så som svenskar har gjort sig kända för att göra med thailändskor.
Ja, precis. Men det är nämligen inget land som verkar ha... alltså utbudet efter män verkar vara så himla, himla lågt.
Utbudet är högt.
Utbudet är högt, efterfrågan är låg.
Efterfrågan är låg,
ja.
I hela världen.
Men det blir väl
så... I Norrland har det funnits folk så att man behöver fler kvinnor. Det finns ingen plats i världen som tydligen behöver fler män.
Det är ingen som gillar killar.
Det finns liksom inga...
Ja, men flyktinglägerna då?
Ja, flyktinglägerna behöver fler män.
Ja.
Men de vill inte vara där.
Nej.
Och inte äldre.
Men de kan komma hit och hämta svenska män.
Men det är de som har flytt hit.
Ja, just det.
Men jag var i Senegal en gång.
Ja.
Och där var det sån stämning att det är sånt underskott på män. För att alla unga män åker då till EU för att söka lyckan och söka feta pengar. Men då är det väldigt vanligt med polygami. Så det liksom löser problemet på hemmaplan på något sätt.
Det löser ju inte problemet i Europa då.
Nej.
Nej. För de kvinnor som har oroat sig över det här med att folk gränslar sig på bussar. Att det blir finns så himla lite plats på bussen för att män sitter med så breda ben.
Just det.
Ni har inte sett något ännu.
Nej.
I framtiden så kommer två män. Det är ingen kvinna som kommer få plats på en buss.
Marknaden för sådana fotobloggar kommer öka.
Ja.
Det är en framtidsbransch i Sverige. Ta bilder på sådana vidriga män på bussar som sitter och bräsar.
Problemet är att det enda den här riktiga chansen för att det ska jämna ut sig är inte mindre invandring utan ännu mer invandring.
Okay. Mm.
För de som kommer är oftast män och sen så kommer anhörigsinvandringen, yeah, så kommer kvinnorna.
Så då fick anhöriginvandring ett jättebra argument.
Superbra argument. För att regeringen har beslutat att anhöriginvandringen ska begränsas.
Just det.
Men i och med det, för att liksom stoppa de här horden av män som kommer att träffa på våra kvinnor, så kommer det istället födas ännu mer män. Eller det kommer inte jämnas ut. Det enda sättet att bli av, om det är så att man är orolig över att det kommer väldigt många utländska män att ta på våra kvinnor, så är svaret på det att ta in mera invandringskvinnor.
Ja, just det.
Vi behöver fler invandrare för att stoppa invandrarmännens handlingar.
För att äntligen får liksom pro-invandring ett toppenargument. Ja. För jag tycker de har saknat det.
För att många menar så att det haltar liksom, att det kommer inte alls bli som i Kina och Indien.
Okay.
Eftersom att det, är liksom att det är redan på grund av patriarkala strukturer så som det har blivit så. För det är finare att ha killar. Så därför så aborterar man bort flickebarn liksom. Men att det kan bli så här att om de inte integreras så får de inga jobb och de får inga jobb och inga kvinnor.
Och då blir de,
då går åt helvete, runt och är kanske, arga och ingen som vet.
Nej.
Det borde vara en sån löneförmån då.
Men man får en kvinna.
Ja.
Men det är ett ganska så fint, det är ett ganska rasistiskt argument för mer invandring som du för fram.
Ja.
Att de här liksom okontrollerbara vårdarna som bara kommer springa ut och tafsa hela dagarna
för att de inte kan uppföra sig.
Precis. Jag har med min extremt rasistiska syn på de här invandrarna kommit fram för att vi måste ta in boga fler invandrare.
Ja. Men sa inte du för två
du sa ju exakt det här.
Det exakt du sa, att det inte spelar någon roll att mitt argument är rasistiskt.
Nej, just det.
Om det är gott.
Att antirasismen borde omfamna dig för det du säger.
Jag är en tokig rasist, men jag för fram de bästa argumenten för den ökade invandring.
Det är samma när man säger invandrare som röstar på Sverigedemokraterna. Är liksom en sån, jag är rasist. Ja. Och
här är jag en nyttig idiot, kan man ju säga. Ja. En onkel Tom.
Du är en sån som så här, ni är helt verklighetsfrånvända om ni tror att de här vildarna kan försvenskas och liksom ha något att göra med svenska tjejer. Ja. Så vi måste ta in deras här, klanstamkvinnor som de kan vara med. För annars kommer inte det här att gå.
Nej, men jag är inte förvånad, för att jag har redan sett tecken på det.
Okej.
Okay. Och det tecknet såg jag när jag kom in i det här rummet.
Ja.
För det är inte ofta det är bara killar i lilla drevet.
Nej.
Nej. Men det är ju för att vi är så många fler.
Ja.
Mm. På 116 på 116 manliga Malmöpoddare går upp. Finns det bara 100 kvinnliga. Vi har med oss Akademikernas A-kassa som sponsor den här veckan. Himla tur att de finns, dels för att de gör den här podden möjlig, men framförallt för att de skänker ekonomisk trygghet till er stackare där ute i prekariatet. Att vara med Akademikernas kostar 100 kronor i månaden. Det har höjts från 90 till 100, alltså från och med årsskiftet. Å andra sidan har beloppet man kan få ut när man saknar jobb höjts från 15 000 till 20 000. Så det är ändå på det stora hela en ganska klar förbättring, tycker jag. En annan nyhet jag kan rapportera om är att Akademikernas har en räknare där du kan få koll på vilken A-kassa du skulle få ut om du blev arbetslös, hur mycket pengar du skulle få ut. Det kan du få koll på genom att fylla i din genomsnittliga månadsinkomst senaste året. Så räknar då den här räknaren ut det. Och räknaren finns på adressen aea.se/räknare. Tack Akademikernas! Har du gått med i Akademikernas A-kassa tack vare den här podden, får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Du kan också skriva om det i din ansökan till A-kassan.
Jag har inte gjort sånt här samhällsprogram på ett tag. Ett sånt här, som behandlar SO. Jag har hållit på med Dela Sport där. Jag har varit med och sportgrejer. Så jag tänkte stoppa in huvudet i er bubbla här nu och vara lite som ett barn.
Okej.
Okay. Mm. Så här, politik. Vad är det för något? Är det något man kan äta? Sån kommer jag vara.
Okej.
Okay. Är det en sexleksak kanske? Så jag gör mig liksom lite dum. För att när jag läser den här boken Metro 2033. så går han ju runt där i tunnelbanan och träffar folk från olika ideologier. Så kommunism, vad är det för något konstigt? Och sen så träffar han någon kristen och så bara, vad en gud? Och så älskar alla älskar den boken.
Ja, det är alltså en postapokalyptisk efter jättestora atomkrig, och så lever liksom folk i tunnelbanan i Moskva.
Ja, precis. Och han har inte upplevt något av har sett. Så allting är nytt för honom. Så sån kommer jag vara här lite grann.
Men du vet att han det blir så att en gud, vad är det för någonting? Det är min gubbe,
ja, om man drar ner på den nivån så kan så ser man ju att just det,
herregud,
religion är ju helt knäppt. Vi kan inte hålla på med det.
Tro på en gubbe på ett mål.
Och lite så kanske ni kommer känna efter detta, att politik, vi kan inte hålla på med det. För jag har liksom dratt ner på sån nivå.
Vi ska nyktras till här med barnets perspektiv.
Jo, men lite
du är det här.
Det är du och Volvo. För när jag tittar in i politikvärlden nu så känner jag inte riktigt igen. För när jag blev sån här politiskt medveten och så här, kanske gymnasiet eller någonting när jag började, då var det så viktigt liksom vilket parti man röstade på. Nu upplever jag det bara som att det finns två ställen. Det är högern och vänstern. Oavsett fråga så får man veta att så här tycker högern och så här tycker vänstern. Det kanske bara för att jag inte går ner på djupet.
Men var det inte så på gymnasiet också?
Nej, men då var det så här, Folkpartiet tycker språk, bla bla bla. Men nu är det så här, högern tycker språktest.
Jag vill inte på något sätt, vad heter det...
Det här är min upplevelse.
Slå hål på det. Det är din upplevelse.
Ja, du kan inte slå hål på det.
Nej. För jag kan säga så här, men så är det ju inte.
Nej. Det brukar du säga.
Vi jobbar med den sådär identitetspolitiska diskursen här, att kunskap kan bara erfaras.
Ja, just
det. Så det är erfarenhet går före allting.
Ska du paja mitt case?
Nej, jag kan inte.
Du kan ju inte det. Och då kommer med min lilla dumma aningslösa fråga här då. Vem är högern och vem är...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Vänstern som alla pratar om. Jag gjorde en liten googling och hittade lite rubriker då som jag orkade läsa. Högern hatar vänstern så mycket att de älskar extremhögern. Oj, vem är de här hemska högern? En annan här, högern fattar inte klimatfrågan. Vem är det som är så dum att inte fatta klimatfrågan? Högern, en till de högern här, högern är inte rolig.
Nej, just det. Det är en usel person.
Ja, visst verkar det så. Ja. Vänstern här då? Vänstern borde ta avstånd från våld.
Ja.
Och då undrar man ju, vem är de här högern och vänstern? Ja. Så hörde jag då i Lilla Drevet, för jag tror det var förra avsnittet, Liv Strömqvist sa något i stil med, varför håller svenska vänstern på så här? Det var något om den här kölniga grejen som folk hade skrivit.
Just det.
Och då satt jag och kaffet i vrångstrupen. Jag satte foten i en potta. Många, många andra metaforer för att bli förvånad.
Ja.
Är inte Liv den svenska vänstern? Hon är väl själv... Alltså, innan någon sa någonting om vänstern, då fick jag upp en bild av Livs ansikte i huvudet. Göteborgs-Posten hade en rubrik, monströst hyckleri inom vänstern. Då var det Liv, jag tänkte. Men nu, så hävdar ju nu, pratar ju hon om dem som ett dom.
Ja.
Dom i vänstern kan
inte höra på sig. Hur ska du ha det?
Nej, men då är hon ju inte vänstern. Nej, då är det någon annan som är vänstern. Och då har jag i mitt naiva utifrånsperspektiv kommit fram till att begreppen högern och vänstern, det är inte något som finns, det är halmgubbar.
Mm-hmm.
De finns inte på riktigt. Och halmgubbar, ni vet ni, Wikipedia står det så här att halmdockan heter det kanske, det består i att debattören först bygger upp en nidbild av motståndarnas åsikter och argument, och sen argumenterar man mot den nidbilden.
Just det.
Och så hittar man på egna argument.
Ja, och det var väl intressant, högern och vänstern finns inte.
Nej.
Vi har en konfliktyta som inte finns. Som är en chimär.
Bara människor.
Vi är bara vänner allihopa till en dag. Nu är inte det helt sant då, för att jag gjort...
Twittrade du här och sen så dog Twitter. Sen bara slutade de.
Ja, ungefär så är det. Fast förutom det finns två på Twitter som faktiskt motsäger detta då, som jag precis sa. För det finns två personer som har hoppat in i halmdockorna. Som sa så, titta en halmdocka. Jag tar den så sikt. Sådana som säger att de är höger och vänster. Jag har hittat exempel på sådana.
Och de har du namn på?
Ja, det är Ivar Arpi och Erik Rosén. Den ena på Svenska Dagbladet, va? Och den andra på Politism. De skäms inte för att ha sådana här halmdockor och sikter.
Ja, de har inte aktivt sagt jag är höger. De bara
jo, men ibland säger de så, vi är höger och vi är vänster, har jag sett dem säga. Liksom. Så då vet vi vem vi pratar om då. Mm. Här är några tidningsrubriker då, som jag innan inte fattade, men som nu är lite tydligare. Mm. Högern är inte rolig. Nej. Sorry, Ivar. Du får nöja dig med att vara snygg. Det är inte min åsikt det här alltså. Nej. Det så, har jag sett på internet. Vänstern har blivit nya högern. Konstigt. Varför har det blivit Erik? Förklara dig. Högern är handlingsförlamad. Men Ivar, kom igen då. Ta en kaffe. Ställ dig på huvudet. Ta en promenad. Ska du säga att du kommer igång. Vänstern har svikit kvinnorna. Hoppsan Erik. Skärpning va? Kan kosta på dig att skicka ett sms då och då.
Ja.
Kanske köpa blommor.
Han kanske borde ta avstånd från våld också.
Ja, sen sa jag den här rubriken. Högern sviker kvinnorna. Ja. Nej men, Ivar också.
Men det är logiskt för att vänstern har blivit högern. Så då förstår man ju att Erik Rosén sviker också kvinnorna. Erik Rosén har också blivit, är inte rolig, men snygg då.
Just det, vi säger inte höger och vänster längre, utan vi säger Erik och Ivar, tänker jag nu.
I vänstern
för att det ska bli lättare. Ja. Nej, men det finns ju sådana söta små Erik-tjejer.
Ja.
De är söta. Mm. Så är det. Men då har vi i alla fall en konflikt här som har funnits. Hur länge har den här konflikten, höger- och vänster-konflikten? Den går ju inte att lösa. Den är ju lite som Israel-Margot Wallström-konflikten. Ja. Nästan omöjlig.
Sluta ljug bara.
Ja, vad säger du? Vad säger Margot då? Ja, gud vet. Det är en så himla infekterad debatt där. Margot och Israel är debatten. Men jag tyckte den var lite fint i helgen, såg att Ivar och Erik höll med varandra. De twittrade båda om att de hade skrattat så gott.
Jag vet vad det var.
Ja, Ivar skrev så här. Jag skrattar högt. De dubbla måttstockarna för könen blev väldigt tydliga. Och Erik skrev, detta är dagens roligaste. Och då undrar man sig, vad är det då som Erik och Ivar, alltså höger och vänster?
Är det här Kajsa Ekis Ekman-artikeln som alla gillade på Twitter?
Nej, det var en hashtag som de bara skrattade gott åt. Och som då gjorde att de bara för en dag kunde glömma sina oegentligheter och komma upp ur skyttegravarna och spela fotboll. Skratta ihop, Erik och Ivar.
Och det är... Berätta då.
Ja, men...
Längsta
ja, men det, för det är ju intressant, för att humorn har ju också blivit en sån här fråga som höger eller Erik och Ivar inte kan komma överens om. Tankesmedjan i P3, det är inte kul, säger Ivar, alltså högern. Mårten Anderssons rom och cola ordvits, inte kul, säger vänster, alltså Erik.
Nej, så att det är, inget verkar vara kul. Jo, vad är kul då?
Här är
om inte
så...
det är kul.
Som man kan skratta åt. Det är hashtaggen shirtless shamers. Känner ni till hashtaggen shirtless
Ja, men jag tror jag såg något om det. Nyfrälsta sociala medier ansvarig. Det känner jag faktiskt inte till. Berätta.
Är det att killar som gillar att vara shirtless shamar tjejer som är shirtless?
Just exakt är det.
Ja, så är det nog den lätta förklaringen. Jag tror det är framförallt det killar som uppmanar tjejer att inte
hora ut
ja, precis, hora inte ut på nätet. Och sen vet jag inte om det är i samma bild, det tycker jag är för konstigt. Men i alla fall så gör de det också då, lägger ut sig själva halvnakna. Ho, 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 ho. Så dumt. Jag tyckte inte det var så himla kul.
Men det känns så, jag har aldrig hört talas om, vem är det som gör det?
Ja, men det är dumma killar gör så.
Ja.
Och dumma killar, jag vet inte, de har jag träffat i omklädningsrummet sen lågstadiet, så det är inte så kul för mig.
Jaha, men både höger och vänster tycker att dumma
killar, Ivar och Erik, säger vi nu,
tycker att dumma killar är roligt.
Ja, de tyckte det, så det var väl fint. Jag blev lite besviken bara, det var roligt om det var dumma tjejer de skrattade åt ihop.
Men jag menar att det är så konstig satir, för det problemet finns ju inte. Det är amerikansk grej kanske, att det där gör något sånt shamande. Alltså ingen på svenska Twitter hade ju kunnat twittra ut, hallå tjejer, sluta hora ut er på sociala medier. Då hade ju den människan förts ut i gryningen och avrättats. Ja, men så är det, det finns ju inte, det är ju inte satir på något verkligt problem i en svensk sociala mediekontext, ja, i alla fall. Eller det kanske är ju helt andra flöden än vad jag är.
Ja, precis. Jag tror du faktar lite. Ja. Jag känner inte heller till det, men jag... Okay.
Men det låter ju lite som att det är en sorts humoristisk halmgubbe.
Ja, så kanske det.
Ja. De har målat upp någonting som de båda kan skratta åt.
Ja, det var kanske det som är förklaringen.
Ja, är det det som de tycker är roligt? Att det är, att det är en sån parodi på halmgubbe argumenterar att man hittar på det här samhällsproblemet med killar som håller på med shirtless shaming. Vi måste få stopp på det.
Vad tycker två halmgubbar är kul?
Andra halmgubbar.
Såklart. Ska Ska jag fortsätta min politikskola här?
Ja.
Höger och vänster, alltså Ivar och Erik som bråkar. Kanske är det något i deras barndom, jag vet inte. Så har det kommit en senare på senare år, en ny typ, en tredje typ. Och det är SD, eller rasisterna, eller de mörka krafterna, eller sanningssägarna. Kärt barn har ju många namn här.
Mm. Det är också en handgubbe.
Nej, men då har jag höger och vänster och sanningssägarna då.
Ja, ja. Mm.
Okay. Sanningssägarna, det är ett jättebra namn på politiskt parti.
Ja.
Mm. Du vet, jag gillar miljön och sanningen, så det blir antingen Miljöpartiet eller sanningssägarna. Jag vet inte exakt vem då som personifierar de här i Sverige, men i USA vet jag, där heter han Donald.
Ja.
Så då har vi alltså Erik, Ivar och Donald som liksom personifierar de tre stora rörelserna i politiken. Mm-hmm. Som finns just nu. Ivar och Erik, de gillar inte Donald. Och det tror jag är för att det som skiljer Donald från de andra två är att inga skandaler fastnar.
Nej.
Erik och Ivar måste ju hålla sig i skinnet. De kan inte gå på porrklubb. Det kan Donald göra.
Ja.
Donald kan kalla någon för hora på stan. Donald kan skattefuska. Donald kan ta ett järnrör och jaga folk. Och Donald kan säga att Gudrun Schyman gillar att bli tagen med våld.
Ja.
Jag förstår ju att Ivar och Erik inte riktigt gillar Donald.
Nej.
De vill också säga sånt ju. Men det får de inte. Och Donald gick själv ut och sa, såg ni det klippet förresten?
Ja, det kunde skjuta vem som helst.
Ja, det var så jävla bra klipp. 5 sekunder långt, det är så långt jag orkar kolla på nyheter.
Vad sa ni?
Han sa att han kunde ställa sig på Fifth Avenue och skjuta någon utan att hans sympatisörer skulle överge honom.
Ah.
Han skulle tappa respekt eller röst.
Ingen skulle bry sig, sa han.
Nej.
Tänk om Ivar eller Erik hade ställt sig på Fifth Avenue och skött någon.
Ja.
Nu hade det blivit rubriker.
Sköt om någon.
Rubriker som högern har visat sitt rätt ansikte. Vänstern går i gamla fotboll, kanske det hade stått. Men Donald gör det, ingen bryr sig. Så det här får väl vara slutet på min skola lite nu då. Att partipolitiken bara är viktig på valdagen. Resten av tiden måste ni lyssna på Ivar, Erik och Donald. Så väljer man någon av dem. Man väljer bara en sån här söt Erik-tjej på festival. Eller en stilig Ivar-kille som bjuder på drinkar. Och väljer man att bli en Donald-tjej eller kille, då tror jag inte säker med. Jag tror att man får göra vad man vill då också. Man kan få döda någon, finns här vi nu.
Mm. Mm.
Så att det finns rätt mycket fördelar om att välja Donald då. Så nu kan vi allt om politik, va?
Ja, vad fint. Du liksom du gjorde så att vi fick en blick på oss själva och hur du dumma vi är. Och, ja, det blev en skrattspegel för oss.
Och som vi såg ut.
Ja.
Hugaläggen, jag såg på er att ni inte riktigt kunde skratta.
Nej,
jag
kunde skratta, det var så himla så mycket.
Jag är så tjock och ful.
Ja.
Det kom någon här utifrån och bara sa, vad håller ni på med? Och vi bara tittade på varandra. Ja, vad håller vi på med? Jag tänkte återknyta lite grann till det jag pratade om i början med den här Volvo-reklamen.
Mm.
Jag kommer fram till slutsatsen, eller den retoriska frågan, är ni helt retarderade? Eller? Men egentligen så fattar jag vad de menar, de som gillar Volvo-reklamen. Det stämmer säkert det de säger. Att man måste ha en sån där enkel saga som berättas på ett skickligt sätt. Annars hatar alla en. För det var det liksom de skrev om de här kulturjournalisterna, att det var så bra att det var en alternativ berättelse om Sverige. För att SD har hållit på att ha monopol på att ha berättelse om Sverige. Ja. Och nu kom Volvo och visade något annat.
Ja. Visst har det funnits andra berättelser.
Jo, men de har inte varit bra, alltså, de har inte varit bra ljudsatta.
En man som heter Ove.
Ja, den har inte.
Det var en bra berättelse.
Den vann ju bästa berättelse till mig.
Ja, jag har inte sett den.
Nej.
Det kanske inte var några olikfärgade människor.
Ja, men... ja, men det är väl kanske så, även om man tycker att det är irriterande att det ska behövas en jävla berättelse. Varför måste ni ha en berättelse, era dumma får? Det räcker med att samhället funkar och att det kommer vatten ur kranen. Ni ska ha någon sån här sentimental berättelse.
I reklambranschen måste man ha en berättelse. Där hittar ju företag på en egen påhittad historia om sig själva.
Ja.
Som att Häagen-Dazs var ett gammalt recept från Skandinavien som kom över med The Mayflower.
Ja, precis. Det är som alla bryggerier startades på 1890-talet.
Ja.
Det är inte möjligt. Men, precis. Ja, man, ja.
Också alltid av två bröder.
Är det inte sant att Puma och Adidas var två bröder som började...
Det är sant. Eller det vet ju inte jag. Nej. Det kan bara bli gått på den.
Ja, vad läskigt.
En episk saga i alla fall. Som gör att det inte bara är en sko, utan jag känner att jag köper en hel berättelse när jag sätter den på min fot. Och en del av, jag får en känsla av mening. Att det är universum inte bara ett kaos, utan det finns en ordning här. Känner jag när jag sätter på mig en Puma eller Adidas skor. Ja, det ligger säkert något i det här ändå då, tyvärr, att det är så. Jag tänkte på det apropå att alla börjar tycka att Stefan Löfven är nazist nu. senaste tiden. Sen åtstramningen av flyktingpolitiken.
Jaha, ja,
och det tror jag bara handlar om hans låga retoriska förmåga. Löfven var till exempel i publiken under Guldbaggegalan. Blev attackerad från scenen med sånt här.
Folk har röstat på dig för att de trodde på vad du stod för, på vad du har sagt. För mig spelar ingen roll, jag kommer alltid klara mig. Men jag tänker på alla som försöker ta sig hit för att de vill ha ett liv som din son eller dotter vill ha. Och tänk alltid på hur USA har byggt sig. På svenskar, europeer, afrikaner, alla möjliga nationer har gjort ett sånt starkt land. Det vill vi ha här. Tack så jättemycket.
Vem var det?
Någon på Guldbaggegalan.
Men var det någon som gick upp?
Nej, men han hade vunnit pris för något. Det kanske var bästa dokumentärfilm. Han var med i teamet på något sätt. Eller något.
Jag kommer inte ihåg. Stefan bara, var den jäveln tvungen att vinna?
Ja, men då, han gick upp där då. Folk blev helt tokiga, jublade som galningar. När han sa, tänk på USA. Varför måste du vara en sån fascist, jävel Stefan Löfven? Varför kan du inte vara mer så här?
The first refugees were the pilgrims themselves. Fleeing religious persecution. Crossing the stormy Atlantic to reach a new world where they might live and pray freely. How quickly we forget.
Svårt att inte gråta. Men det var ett tal Barack Obama höll om hur extremt mycket för flyktingar han är. Och det såg som en känga, tror jag, mot Donald Trump och republikanerna, att de håller på och hetsar mot Syrien nu i sina debatter. Och alla i mina flöden delade det här talet. Alla stora tänkare i den think tanken som är mitt Facebook-flöde. Och delades det här talet utav massa människor, och de var så här, just det, så här är det. Det här borde ni lyssna på, ni svenska politiker. Lyssna och lär av Obama, Stefan Löfven. Och men det är just det med berättelsen. Alltså det är klart att Obama är 1000 gånger bättre än Löfven på att hålla ett sånt böget Aaron Sorkin-tal. Mm. Men det som har hänt i verkligheten är att USA har tagit emot 0 syriska flyktingar.
Mm.
0. Alltså så få som man kan avrunda det till 0. Och Sverige, jag tror att det är typ uppe i 80 eller 100 000 om man bara räknar just syrierna som kommit de senaste åren och har eller kommer få asyl. Men det spelar ingen roll. Spelar ingen roll.
Han är en dålig nasse och en dålig egentligen.
Han har inte gått hem i något av lärarna. Nej. Nu. Nej.
Men återigen får man säga att de du följer är retarderade då. Både i Volvo-exemplet och
precis.
Obama-exemplet.
Då får man då säga att Volvo har tagit in fler än vad USA har gjort. Och sagt det bättre.
Ja, men det är som jag sa, 0 eller 100 000, men det spelar ingen roll. För folks intresse för politik har inget med verkligheten att göra. Utan det är bara livsstilskonsumtion. Det är bara ett identitetsbyggande där man delar sentimentala Volvo-reklamer och Aaron Sorkin-tal som kittlar våra barnhjärnor. För Obama har försökt genomdriva att USA ska ta emot 10 000 syriska flyktingar, vilket inte verkar gå för att så många där är emot det. Men även om det blev så är det då en tiondel jämfört med vad Sverige tagit emot. Tar man hänsyn till USAs befolkning blir det en 320-del jämfört med Sverige. Alltså om Obama får igenom det här, vilket han inte kommer få, men om han får det så kommer han ändå vara 320 gånger mer nazist än Stefan Löfven. Alltså enligt den här gängse metoden att mäta nazismen på. Men det spelar ingen roll, för ingen bryr sig om hur det är egentligen. Samma med att åkalla Olof Palme. Och om dagens politiker bara kunde ha den moraliska ryggraden Olof Palme hade. Jag tänkte på det i höstas när det var den här Hela Sverige skramlar-galan. Då stod Gina Dirawi och höll ett tal som alla jublade som tokiga åt, som handlade om att de var besviken på hur svårt vi gör för flyktingar att ta sig till Sverige, och som önskade sig att våra politiker idag skulle kunna hantera flyktingkrisen så som svenska politiker på Palmes tid skulle ha hanterat den. Och så Palme hade ju smält igen Öresundsbro för ganska länge sedan. Hade han gjort. Han hade JAS-plansbombat den så att ingen skulle komma över. Så, men det är så jävla förvirrat, för jag såg den här filmen om Katarina Taikon och hennes kamp för romers rättigheter. Har ni sett den?
Nej.
Men bland annat det är en del i den filmen de kämpar för att franska romer som har överlevt förintelsen och sen varit i Frankrike där de har förföljts och nekat skola och bostad, de har då kommit till Sverige. De har flytt hit. Och Palme väljer att deportera dem.
Det är min Palme det.
Vi orkar inte ta emot på en gång allt för många scener, utan vi får ha en, vad man kallar för, en reglerad invandring.
Ja, och det här handlade om 47 personer. 47. 47 romer.
Var det här 5 minuter efter jultalet? Han gick ut ur studion. Kommenterade, sluta bomba där borta.
Men alltså 47, det var ju en blinkning på Hyljestation i höstas.
Och Gina vill att vi ska vara med så nu.
Ja, precis.
Vad heter ersätta nu igen till, alltså han som efterträdde foten, sulan?
Ingvar Carlsson.
Ingvar Carlsson. Jag vet att under hans tid så var det inte, att han så specifikt förbjöd Kosovo-bulgarer, tror jag.
Nej, turk-bulgarer.
Turk-bulgarer.
Han införde Lucia-beslutet. Ja. Han fattade Lucia-beslutet för att stoppa alla turk-bulgarer.
Ja, det kan inte, som de uppför sig, turk-bulgarerna. Det går inte. Och så där klassiska, att de gick in i kyrkor och så här rev ut flyktingar. Som hade sökt amnesti.
Polisen. Mm? Oj, polisen har blivit snällare.
Det får man säga.
Mycket mindre rasist än vad de var förut.
Ja, som under Palmes tid.
Men det är ju bara grejen med Palme ju då, att han kunde säga dessa satans mördare, ja, och sånt där. Medan Stefan Löfven säger åka ner med IS och begå brott mot mänskligheten. Det är inte okej.
Jävla nasse.
Men det var väl bara så man pratade på 70-talet. Hade Palme levt nu hade han sagt så här: det är inte okej. Bomba i Vietnam.
Okay. Det är inte arv, det är miljö, menar du?
Ja.
Hade Stefan Löfven varit på 70-talet?
Ja,
hade,
ja,
man fått höra. Ja. Litterära referenser. En ordsmed har varit.
Ja, men precis. Så, men det är det som är grejen då. Men en bråkdel av de som fått asyl nu hade fått det på Palmes tid. Så att, ja, men jag bara tycker det är lite konstigt hur det funkar. Det är så många vänster och liberala debattörer nu som tycker att det är en historisk skam med den här åtstramningen av migrationspolitiken. Det är en historisk skam, skrev Vänsterpartiets migrationspolitiska talsperson Kristina Höj Larsen i en debattartikel. Och hur är det så här möjligt att vara riksdagspolitiker och först nu inse att vi lever i nationalstater som i första hand har skyldigheter gentemot de egna medborgarna? Och det kan man ju tycka är fascistiskt,
ja,
så, med nationalstater. Men det kan ju inte vara något nytt. Det är ju samma skam som hela tiden.
Det är inte en
ständigt
historisk
pågående skam. Ja, det är en historisk skam i och för sig. Kanske var det jag menar. Skammen har bara pågått. Att man sätter egna medborgare före människor på andra jorden. Ja, men det är samma skam som alltid. Alltså det som har varit historiskt i Sverige under de 2 senaste regeringarna är väl att det utifrån det här synsättet aldrig har varit så lite skam. Aldrig har den här medborgarskapspatriotismen betonat så pass lite och gränslösa mänskliga rättigheter så pass mycket att det liksom saknar motstycke i den moderna västvärlden med det här flyktingmottagandet. Ja, men det spelar ingen roll för alla svenska barnmänniskor. De tycker ändå att Obama och Palme är och var bättre på att stå upp för flyktingar, för att det känns så. För jag tänkte, just det, grejen med flyktingfrågan är ju att den är ett olösligt moraliskt problem för ett enskilt litet land. För vi kan inte se på när folk dör. Det kan vi inte göra. Vi kan inte heller ge alla som behöver asyl i Sverige. För då fuckar samhället ur. Så motsägelsen är att vi kan inte bara se på när människor dör. Men vi måste ändå lite bara se på när de dör. Men jag tror att tricket med att vara politiker är att man aldrig pratar om det här andra ledet.
Men förlåt, det här snacket om att Sverige en gång i tiden var en moralisk supermakt och vi inte längre är det. Mm. Vilken sån underlig konstig syn på moral. Alltså är moral bara att man gör något? Kan inte moral vara, är inte moral mest att man berättar för folk? Alltså, ja. Vi kan väl fortfarande vara en moralisk supermakt genom att gå runt som en moral tant,
ja, och också att vi känner,
säga åt folk, Ta in flera.
Ja, att vi känner skam. Mm. Vi skäms åtminstone, ja, för att vi inte räddar alla världens.
Vi har tagit in jättemånga, vi skäms mycket för. Ni borde ta in jättemånga och skämmas för det. Mm. Det är väl att vara en moralisk supermakt? Eller?
Så att vi är det nu? Eller du menar att pratandet kanske var bättre förr?
Vi kan prata ännu mer. Vi kan fortfarande prata, bara för att vi inte tar in alla invandrare så behöver inte vi längre inte se oss som en moralisk supermakt.
Nej, precis.
Men jag kommer fortfarande gå runt och berätta för folk hur de ska uppföra sig. Vad ska de säga? Ja, men du då? Ja, men vadå jag då? Jag har tagit in 100 000. Vad är det med dig då?
Men jag tror också att det är något med att vara politiker och ha den här berättelsen om att man är den goda kraften. Det är att man hela tiden har den här höga svansföringen. Alltså som jag sa, att man berättar bara det här första ledet. Att vi agerar inte när människor dör. Mm. Vi är inte sådana som bara ser på. För vi är för godhet. Det jag tänkte att det kanske är det som är problemet nu, att så många liksom utav den flyktingvänliga opinionen hatar den nuvarande regeringen så mycket, för att de har inte fattat vad de har hållit på med då, eller de släppte in folk i mycket högre takt än vad de egentligen ville, kom de på. Och då gjorde de en så här radikal omläggning, och då blev det så här nödvändigt för dem att ha en presskonferens och stå och prata med det andra ledet, att nu ska vi bara se på lite grann. Alltså till skillnad från Obama, som bara kunde köra på med sina liksom så här floskler, we are a nation of immigrants. Han började aldrig så här säga att nu backar vi, för att han gick aldrig framåt.
Nej.
Men de här MR-aktivisterna som vill hjälpa alla flyktingar gillar honom ändå mer. Trots att Löfven egentligen gjort mer totalt, men det såg bara illa ut på slutet.
Mm, det gör ju det när man smäller igen dörren. Ja. Det ser mycket värre ut än om dörren var stängd hela tiden. Skulle man kunna säga att Schindler var den värsta nazisten då?
För att han tog bara 1000 då. Han gjorde en jävla lista.
Ja, ja. Exakt. Och sen var det inte fler som har hjälpte. Fy fan.
Jag kan ta 1000.
Ja, men 1000?
Ja. Vad fan?
Du har en klocka på armen, säger jag.
Den sista scenen när han bryter ihop bara. Jag hade kunnat köpa en till jude för den här snusdosan. Då hade alla juden stått. Ja!
Ja.
Ja, så det blev svåra avvägningar, för att jag var tvungen att väga liksom min välfärd mot att hur många människor jag kan hjälpa. Och liksom.
Fan, Albert Speer var bättre än dig, Schindler. Han blev i alla fall bättre med tiden.
Slutscenen, de går och klappar hans gravsten. Skulle de gå och spotta på det? Fan.
Ja, men det är, jag tänker att man har bara ett sånt enkelt narrativ om att man är för godhet och står upp på ett öppet samhälle. Och vad som händer i verkligheten så ska man kanske inte involvera människor så mycket i. För att nu i Sverige, och det kanske är det då som är att man behöver den här Volvo-reklamsgrejen. Mm. För att nu i Sverige så finns det ett så här starkt narrativ av att det som pågår är SD. Det som pågår är SD. Men det hade kanske kunnat pågå exakt samma sak. Och om någon hade varit en skicklig liksom retoriker eller reklamare hade kunnat sälja in det som att det som pågår är då den här jävla Volvo-reklamen.
Ja, men jag menar exakt det. Varför anlitar inte sossarna eller regeringen, eller vad man ska kalla dem, någon sån här PR-expert från USA, säger jag. Ja. Vi kan ta ringer över, de ringer bara, vi har fet kris här. Och så åker de över, vilket tufft jobb det här kommer bli. Ett jävla fet krisland. Så går de in, sen berättar de att ja, men vi vill se goda ut. Och sen kommer det fram lite senare att vi har tagit in 100 000. Ja. De kan ju inte tro sin lycka. Vad sa ni, 100 000?
Vi har ju manuset redan skrivet.
Vi är ju en moralisk supermakt. Vad sitter ni här för?
Ja, men jag menar, så är det ju i USA, att det pågår ju exakt samma sak. Eller det är ju också Fort Europa. Men det är ändå Land of Immigrants. Att den här snubben står och säger så på Guldbaggegalan. Eller The American Dream. Det är också, vad fan, det spelar ingen roll att vad som pågår i verkligheten. Att det finns jättemycket statistik på att det är den sämsta sociala mobiliteten av alla i västländer är i USA. Men det är ändå The American Dream.
Man lyckas behålla all goodwill de fick av alla irländare de tog in under potatisdöden på 1800-talet. Oh,
kommer vi få det nu också då? Eller sen om 100 år?
Ja, om vi spelar våra kort rätt. Ja. Uppenbarligen inte. Liksom. Ja. För vi skriver helt fel historia. Vi var gigantiska fittor på 2010-talet.
Förlåt.
Den historien kommer vara.
Förlåt för att ni fick komma hit och inte fick några jobb.
Ja, men exakt, det är liksom, det är wrestling, eller hur? Det spelar ingen roll att det inte är på riktigt som man brottas.
Ska du dra det hela vägen ut, så nu kvittar att det här jorden bara en illusion av, var en vibration av, vad säger hon?
Du hade kört den historien. Nej, men till invandrare som kommer. Men alltså, materien och energin i universum är konstant. Ha det bra.
Ja, men det är klart att verkligheten spelar stor roll. Men det man kan se nu, tycker jag ändå, med vad svenska regeringen gör och vad andra länder gör, är att de gör ungefär samma sak. Ja. Men de ändå lyckas sätta helt olika berättelser. Ja. Så det är rätt mycket bara bristande förmåga till att skapa drama som är problemet kanske. Inte för människorna, men jag menar, nu pratar jag bara utifrån Stefan Löfvens överlevnadsperspektiv. Men jag tycker ju synd om flyktingarna.
En skicklig PR-makare, eller inte ens en skicklig PR-makare, hade kunnat hitta stoff i detta som har hänt för att bygga en bra story.
Mm.
Alternativ story. Tror jag. Än den att Stefan Löfven är nazist. Jag var firade stjärnåka för ett tag sedan och personen bredvid mig visade sig jobba på Kommunal.
Åh, oh, shit.
Ja, det var innan allting hade briserat. Oh. Långt innan.
Känner du någon från...
Ja. Känner, ytterligt bekant.
Usch, verkligen.
Jag ska säga att det är en bra människa.
Mm.
Men han berättade i alla fall att när de hade... För jag frågade hur de festade. Mm. Nej, men jag gjorde det. För jag vill veta.
Förutsägande fråga.
Nej, men jag vill veta, för att jag ville jämföra det med hur PT... För jag hade den där liksom, företagsfest varit på i PT-fester. Så jag ville se hur Kommunal fester det. Mm. Jag frågade till exempel, fick ni sprit? För det får man inte riktigt på PT-fester.
Nej.
Kanske få ett svagt vitt vin kan man få. Och sen får man köpa.
Man får en biljett till det.
Ja, en biljett
köper man resten.
Och sen så visade det sig då att ungefär de fick en nubbe och en öl och ett glas vin. Sen fick de köpa. Men de åker, den stora julfesten som Kommunal har är att de åker ut till Kursgården som är den här Marholmen eller någonting.
Mm-hmm.
Och så var det en stor skillnad visade sig på hur Kommunal festar och hur PT festar. För när PT festar klockan 21, då börjar alla chefer titta på sin klocka.
Just
och sen så går de. För att ett, det är inget kul om chefen är där, för då kan man inte festa. Och två, folk kommer bli fulla och kommer fram och säga, varför lasar du inte in mig?
Ja.
Sådana saker. Så då försvinner de lite diskret.
Varför lasade du in Emma?
Uh-huh. På Kommunal.
Och inte mig.
Ja. Det är ett gammalt svar.
Påhittat exempel.
Ja. Påhittat gammalt svar. På Kommunal så åker man, så klockan 3 så åker alla i buss till den här Kursgården. Klockan 18 då går bussarna med all personal förutom ledningen som stannar kvar.
Mycket bättre. Det är nästan samma utfall.
Ja, det är nästan samma utfall förutom då att det är 80% som åker hem.
Ja. Vid vilken tid var det om att vi åka hem?
18. Ja, då börjar klockan 18, då började cheferna på Kommunal skruva lite på sig och titta på klockan. Är det inte dags att ni åker hem nu?
Varför blir inte detta en skandal, kan man fråga sig.
Och det som händer sen...
Sen är det burlesque-show.
Ja, just det.
För hela slanten.
Det är då sen kommer Tony och Örvingen och
vissa rövhållet. Det är klart av.
Åh, oh, gud.
Ja, man har liknat åt från verkligheten.
Vilket svineri. Nej, jag vet inte. Nej. Det är inte svineri, kanske. Det var allt för Lilla Drevet den här veckan. Jag heter som sagt Ola Söderholm. Tack Simon och Jonathan.
Tack.
Vad roligt att ni var med. Vill ni plugga någonting eller?
Ja, vår turné kan vi testa på.
Jaha.
Den säljer inte så himla bra. Ja. Tord och Dela Sport heter den. Du och jag åker och kör typ stand-up fast till ihop och det blir kul.
Och sen
ni visar lite bilder kanske?
Ja, vi visar lite bilder och spelar ljud. Så att det kan man kolla på min hemsida underproduktion.se. Där finns biljetter.
Superpopulär. Och så har vi Sämst-turnén som går igång någon gång. Det ska ligga uppe på Sämst Facebook-sida när den går igång.
Tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa. Vi hörs igen nästa vecka.